Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 58 med mig, Ingrid Karlqvist, och med dig, Maria Selander.
God dagens alla, och trevlig fredag på er om ni nu lyssnar idag fredag.
Exakt. Du, den här veckans avsnitt, Nyhetsveckan 58, heter The Truth Is Out There. Vi ska prata lite om UFO:n.
Ja, det ska bli. Och en jäkligt häftig bild fick vi tag i från Pixabay.
Ja, den var skitfräck. Mm. Sen ska vi också prata lite om omskärelse av pojkar. Denna barbariska sedvänja. Vi ska prata om klimatbluffar och om kappvändarna. Det är så många kappvändare nu så det fladdrar i luften, Maria.
Ja, alltså, vad var det Katarina Janus kallade dem? Roddare. Ja, de ror som galningar nu för att ta sig över till rätt sida nu när verkligheten kommer krasande.
Just så är det.
Så är det. Och påtagligt många av dem är sossar, kan vi ju infoga.
Precis. Jag tror att det kanske börjar gå upp för dem nu att de håller på att förlora sina kärnväljare. Å andra sidan så bryr de sig kanske inte så mycket, har vi tänkt, eftersom de har nya kärnväljare. Det vill säga...
Fast app. Nu ska jag komma med en liten nyhet här innan vi river av Platina-sponsorerna. Mm. Min man intervjuade den nya partiledaren i partiet Nyans igår kväll. Så att artikeln är inte publicerad än. Men han är helt övertygad om att de kommer att komma in. Och det kan hända att sossarna är skraja för det. För där ryker ju 10% av deras väljare ju.
Det är helt riktigt. Men det måste de ju ha förstått att det var bara en tidsfråga. Alltså nu har de ju mjukat upp vattnet så att säga. Det var en konstig alliteration, men det var någon sammanblandning. De har liksom banat väg för det här. Så att det här är inte alls konstigt, men med deras intelligensnivå så är det väl kanske symptomatiskt att de inte har förstått att det var här det skulle landa.
Sossarna verkar funka som, jag vet inte om ni minns Spara och Slösa, Lyckoklövern, där den ena...
Lyckoslanten heter, förlåt mig.
Den ena var väldigt duktig och planerade och sparade, och så, det var ju Sparbankens... Så de tyckte såklart att man skulle ha alla sina pengar på mig. Och Slösa, hon bara köpte godis och liksom levde så här ur hand i mun. Mm. Och där kommer jag att tänka på sossarna. Det är hela tiden sådär omedelbar behovstillfredsställelse som gäller, verkar som. Det som för ögonblicket verkar mest lockande, det hoppar de på.
Kan
det ligga något i det? Får jag bara infoga en annan grej också om den här gamla centerpartisten som jag inte kommer ihåg vad han heter, som nu är partiledare för Nyans. Du kan väl googla, Ingrid, menar jag babblar.
Ja, Mikael någonting Gyllish. Ja.
Ja, det var ju bara det här att han blev utslängd av Centerpartiet. Det borde förresten på att det var bara på inre politik. Det var för att Annie Lööfs bästa kompis ville ha hans riksdagsplats.
Nå, vad
det var inte alls det. Att, för de hade vetat om det här med gråvargarna och det redan från början. Så att det var bara bullshit att det skulle bero på det. Men han sa en annan intressant grej. Förutom att man behöver 4% för att komma in i riksdagen, så kan man också komma in om man får 12% i en valkrets. Ja. Visste du det?
Ja, det visste jag, Maria.
Ja.
Det visste jag.
För att det är ju ganska chockerande. Han menar på att vi kan ju få 12% bara i Malmö. Så där fick jag lite sådär, va?
Fast då får de bara in en person.
Ja, så är det kanske. Men det räcker ju. Ja, men det är ju som Gustav sa när vi intervjuade honom, ja. Kassestrand. Tänk om vi hade fått in honom i riksdagen, vilket hulabaloo det hade blivit om han hade liksom
interpellerat. Nu tror jag att Gustav Kassestrand är en betydligt vassare person i talarstolen än vad Mikael Yüksel
heter han. Just det. Ja. Ja, vi får se. Det var en liten utvikning här, men jag tror att sossarna kanske är lite skraja för de här nyans. Vi får se.
Ja, vi får se. Vill du nu höra veckans platina sponsorer?
Ja, men det är klart jag vill. Dessa underbara människor.
Mm. Det är först Blomman, som vi tackar så mycket. Han har inte skickat något särskilt meddelande, men vi tackar honom så hjärtligt. Och sen har vi Ingrid som skriver: lyssna med största glädje. Kram från Ingrid, född 1960. Det vill säga precis som jag.
Lallan Ingrid från 1960, ja.
Ja. Sen har vi Björn som skriver: Sölvesborg, Bengtsfors, det börjar ljusna. Och då syftar han ju på de här två kommunerna som nu tar strid mot staten och inte vill ha några fler så kallade nyanlända.
Bitbiller.
Ja. Glenn skriver: bra jobb. Och sen har vi ju veckans superplatina sponsor Monica, som har skickat en fantastisk slant och skriver: fantastiskt tjejer.
Fantastisk Monica, skulle jag säga, och alla ni andra. Vi är djupt tacksamma, glada. Vi orkar fortsätta tack vare er. Och ja, vi hade inte kunnat göra detta. Vi hade fått lägga ner både podd och artiklar direkt om det inte hade varit för er.
Så är det.
Så att, hur gör man då, Ingrid, om man vill stötta oss?
Jo, man kan gå in på vår hemsida och så trycker man där det står stötta Ingrid och Maria, och så hittar man då swishnummer och bankgironummer och Paypal-uppgifter. Nu kan jag då redan meddela att vi kommer snart att byta swishnummer på grund av lite olika saker, så att det kommer att bli mitt telefonnummer. Men det kommer vi att säga när det händer, men det kommer ganska snart, tror vi.
Så alla pengar kommer gå till Ingrid i fortsättningen.
Ja,
jag kommer
exakt.
Att göra någonting.
Sen vill jag också berätta, jag vill köra ett slag igen för Nontube. För förutom det att man kan lyssna där på våra nya program, så kan man där, det enda stället där man kan hitta de gamla Nyfiken på-programmen.
Ja. Du får kanske berätta vad Nyfiken på var för någonting.
Ja,
vad är?
Det var den poddserie som du och jag startade för, vad kan det vara, två år sedan
någonting.
Ja, det är det nu. Ja. Och tanken var ju att vi bara skulle behandla ett ämne i taget. Att vi var nyfikna på islam, nyfiken på sextrakasserier, nyfiken på svenska språket och nyfiken på Skåne. Ja, det var olika saker. Det var högt och lågt. Och så pratade vi i en hel timme då om hur vi såg på de här sakerna som vi pratade om, som vi hade bestämt oss att penetrera. Och det var väldigt populärt, och nu så har ju de inte funnits på nätet sedan den gamla YouTube-kanalen, alltså den som Konrad och jag hade, den försvann. Men tack vare fantastiska lyssnare som har laddat ner programmen en gång i tiden, så har vi nu kunnat lägga ut ett flertal av dem. Så är du en person som har laddat ner Nyfiken på, skicka ett mejl till mig, för det kan vara att du har något program som vi ännu inte har hittat.
Helt fantastiskt, vi har inte programmen själva, alltså, men lyssnarna har sparat dem. Vi är ganska stolta över den här poddserien. Vi tyckte att det var roligt att göra den, men det krävdes väldigt mycket jobb, så därför har vi inte tid att göra den just nu.
Nej, vi tycker att förutom nyhetsveckan och nyhetshelgen, så det vi satsar på, det är lite fler intervjuer. Det är det vi kommer att satsa på. Och vi hinner inte mer. Vi ska ju skriva artiklar också. Och nu, jag har fått en del mejl som frågar: vad hände med kaninhålet med del 3?
Ja, det kommer på söndag. Kommer på söndag. Jag jobbar på del 3. Det var lite olika saker som gjorde att jag hann inte bli färdig till förra söndagen. Men jag går all in på att bli färdig till denna söndagen. Nu har jag satt lite press på mig själv här. Så att,
ja, det har du. Ska vi reda ut nu det här med förra veckans beef mellan dig och mig angående alkoholstyrka på öl?
Alltså, som tur är så finns det smarta lyssnare som kunde upplysa oss om att vi hade rätt båda två.
Ja.
Ja, det är ju för husfridens skull var ju detta fantastisk ja. Utveckling.
Ja, till exempel Lars, han skrev ett mejl där han skriver så: angående alkoholstyrkan på öl så fanns det korn av sanningar både i vad du och Maria sa. I Skandinavien och Finland mättes alkoholhalten traditionellt i ABV, alcohol by weight, alltså viktprocent. Sen när Sverige kom med i EU så började man istället mäta i volymprocent. Så att jag pratade om viktprocent. Jag är ju äldre än du, så jag har inte riktigt liksom hängt med i den här nya volymprocenten. Och då är det så att folköl var då, är 2,8 viktprocent men 3,5 volymprocent.
Och så finns det även, han skriver det, Lars, folköl ny. Alltså det finns ju två varianter av folköl.
Mm.
Så det finns i affären, finns det också 2,8 volymprocent folköl. Och 3,5% volymprocent. Ja.
Ja.
Ja, precis. Så att vi hade rätt. Det var ju en evig tur. Men poängen kvarstår. Varför kan man inte köpa starköl i affären?
Ja, det gör den sannoliken.
Ja. Du, vi går väl rätt på din hemska artikel om omskärelsen?
Ja, det är så att härom veckan så dök det plötsligt upp på sociala medier och i alternativa medier, ja inte i Sverige men ja, framförallt amerikanska alternativa medier, om det här förbudet som man hade planerat att införa på Island men drog tillbaka förra våren. Därför att då hade folk fått fatt i brev som skickades till parlamentet som heter Alltinget och bland annat från den här mäktiga judiska organisationen ADL. Anti-Defamation League, som har en vd som heter Jonathan Greenblatt, och han är inte att leka med, kan man säga. Han skickade brev till parlamentet där han uttryckligen skriver att om ni inför förbud mot omskärelse på Island, och nu ska vi veta det att på Island bor det en handfull judar och 0,2% muslimer.
Så det är ju egentligen
det är ingen jättegrej alltså.
Nej.
Och syftet med att förbjuda, det är ju naturligtvis att skydda även pojkars könsorgan. För att 2006 så stiftade de en lag mot alltså kvinnlig könsstympning. Och sen så var det någon som heter Silja Dögg Gunnarsdottir som är en parlamentariker där som tyckte att nej men det här är ju inte klokt, varför ska vi inte skydda pojkar? Alltså hon, liksom, hon föreslog att man bara skulle ändra ordet flickor i lagen till barn så att det skulle gälla alla barn, att de får ha sina könsdelar intakta. Då skriver den här Jonathan Greenblatt: om ni gör det så ska jag och min organisation se till att Island blir sammankopplat med nazism. Alltså han uttrycker det lite finare, men det är andemeningen. Vi kommer att kalla er nazister om ni gör detta. Och med tanke på hur många av era turister som kommer från Nordamerika så tror jag nog att ni kommer att fatta rätt beslut.
Helt sjukt alltså. Helt sjukt. Jag blev helt... Jag bara satt och gapade när jag läste detta. Alltså... fräckheten. Du skriver att det är hotfullt. Det är ju öppen utpressning, skulle jag säga.
Och nu är det så här att jag har...
Och dessutom, för om jag bara får säga det, så hoppar jag ju till när jag läste ordet nazism.
Ja.
Är de galna eller? Nazism?
Ja, men det är ju så det vet vi ju, att det, många av de här stora mäktiga judiska organisationerna som ju alls inte företräder alla judar. Jag tror det, jag vet att det finns många judar som är emot omskärelse, vilket jag också skriver i den här artikeln. Därför att de fick alltså 133 brev in till parlamentet gällande detta. Och många var förbannade, men ännu fler var alltså positiva, och många av dem var judar själva. muslimer också som sa gör det, alltså det här är fruktansvärt, jag drabbades av detta, det är fruktansvärt och liksom jag är så arg nu när jag har förstått att detta inte behövde göras och så vidare. Och så ska jag säga att jag tog ut alla de här breven redan då när det var aktuellt, men av olika anledningar så har det blivit liggande. Men eftersom nu nyheten poppade upp så tänkte jag, nu tar jag tag i detta och skriver det eftersom jag hade tillgång till alla breven.
Ja, jag ser, du citerar bland annat en man som heter Ronald Goldman från någonting som heter Jewish Circumcision Resource Center. Och det är alltså en judisk organisation som arbetar mot den här sedvänjan. Och tydligen så berättade också, det visste inte jag om, att det finns ett alternativ till Brit Mila, alltså omskärelsen som då ska ske på 8:e levnadsdagen, som heter Brit Shalom, som innebär att man istället tvättar bebisens fötter. Det tycker jag låter betydligt fryntligare.
Ja, absolut, det är ungefär som vårt dop liksom, att man tar lite vatten och,
ja.
Men nu är det ju så att man ortodoxa judar och även rätt många sekulära judar ser ju det här som att det är förbundet mellan Gud och hans utvalda folk, och varför nu Gud skulle vara så dum att han sa till judarna att ni ska stympa era pojkar för att alla ska se att ni är det utvalda folket.
Ja, men alltså,
det tror ju inte jag på, men visst.
För naturligtvis är det ju så här att anledningen till att just judar och muslimer gör detta, det är för att de folken kommer från en ökenregion där liksom, alltså det är en uråldrig sedvänja från en tid när det var väldigt svårt att hålla sig ren i öknen. Det är min teori i alla fall.
Ja, visst, absolut.
Och det är därför man säger att ja, men det är hygienskäl, ja, men inte 2019 har vi ju dusch och tvål och vatten.
Ja, liksom. Exakt. Och jag menar, det är ju så här, folk tror att ja, men det går inte att jämföra kvinnlig och manlig omskärelse. Jo, det gör det absolut det. Alltså, det är ju så att de som är omskurna, de vet ju inte hur en riktig penis fungerar.
Nej, så de har inget att jämföra med.
Nej, de uppger ju sällan att de har problem. Därför så krävs det studier där man går in och frågar lite mer detaljerat. Men det finns ju män som har liksom blivit omskurna och som har pratat med icke-omskurna män och som har förstått varför de har så. Alltså, det krävs ett annat tryck. Därför är det också många kvinnor som är gifta med omskurna män som tycker att det är väldigt liksom, vad ska man säga, väldigt hårdhänt. Det blir väldigt
Alltså, jag förstår, de måste trycka på som fan för att det ska
för att det ska kännas. Därför att det är liksom känsliga området där uppe på toppen. Alltså, det är ju helt oskyddat då när man tar bort den här lilla tygbiten, skinnbiten, förhuden. Så att därför så reagerar kroppen med att göra den tjockare och hårdare för att den inte hela tiden ska bli klämd och göra ont. Och därmed försvinner en stor del av lustcentrat.
Det blir liksom en förhårdnad kring där som jag förstår. Ja, och alldeles bortsett från detta och alla komplikationer som kan uppstå. Förra gången du skrev om manlig omskärelse och den här filmen American Circumcision, så nämnde du ju det då att det är trauma för bebisen. Alltså även en liten bebis blir väldigt påverkad av detta. Och det kan påverka amning och sömn och anknytning. Och faktiskt så kan det tillstöta sådana komplikationer som gör att bebisen dör. Tydligen så hade du hittat någon studie där man kunde säga att plötsligt spädbarnsdöd var vanligare bland omskurna pojkbebisar.
Just det.
Ja, det är förskräckligt. Läs Ingrids artikel, alla ni som tror att nej, men vadå, det spelar väl ingen roll och det är inte så farligt. Det är faktiskt bullshit. Det här är en helt onödig, helt idiotisk, barbarisk och hemsk sedvänja som vi måste arbeta för att få bort.
Ja, och eventuellt så kommer jag göra någon artikel till. Därför att det var ju ett försök i Danmark. Det finns ju en organisation som heter Intakt Danmark. Och de samlade in en väldig massa namnunderskrifter. Och då skulle det ha blivit någon debatt i Folketinget. Men det hände någonting där, så att det blev aldrig någonting där heller. Och jag vet att i Sverige, så det finns ju Sverigedemokrater som har motionerat om det här. Nu tror jag det är några år sedan. Men så jag ska se om jag kan göra en uppföljning på de övriga nordiska länderna. Hur ser det ut? Mm. Finns det någon som arbetar för ett förbud? Och jag kan också nämna det att samtliga nordiska barnombudsmän skrev under ett papper 2013 när de krävde att alla nordiska länder skulle införa ett förbud mot omskärelse av pojkar.
Men det blev ingenting. Nej. Med det. När du har skrivit om Danmark har jag för mig att du hade hittat något citat från någon muslimsk representant som sa att vi vill ju givetvis fortsätta att omskära, så, men vi knuffar fram judarna för det är ingen som vågar säga emot dem. Alltså muslimerna, de muslimska företrädarna håller sig medvetet lite i bakgrunden.
Ja, för de vet att det här är en så viktig fråga för judarna så de behöver inte säga någonting. Och så vet Precis. De att det är ju i princip förbjudet att kritisera judar och judiska organisationer. Så därmed så dör alla debatter.
Ja, usch ja. Nej, vi får hoppas att det händer någonting med dig. Jag är så glad att jag räddade min lilla Colin som jag tog hand om i USA som nu är 25 års åldern från att råka ut för detta när han var liten bebis. Du, apropå judar.
Just precis. Mikael Bindefeld är i Israel, i Tel Aviv, med gräddan av Sveriges politiker och kändisar för att fira sin 60-årsdag. Och då chartrade han ett specialplan och körde ner partiledarna som Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Nyamko Sabuni. Och en massa kändisar där, Carola Häggqvist, Pernilla Wahlgren och ja gud vilka alla det var. Lena Philipsson. Och
hennes exmake Måns Herngren agerade flygvärdinna iklädd kjol såg jag.
Och
bor på planet. Det var en syn jag helst hade sluppit kan jag ju då infoga. Men jo nej, de har säkert jättetrevligt, men är detta lämpligt? Nu har man ju redan, det har pratats om att det här kunde eventuellt vara mutbrott. Samtidigt så såg jag att åklagaren slängde in en brasklapp att kan de bara visa att de är vänner privat så är det inte det. För man måste få lov att ge sina privata vänner presenter även om de är riksdagsledamöter.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att det inte blir någonting av det. Men däremot så kan vi ju diskutera hur lämpligt det är och vad det är som gör. Jag menar, visst, en del av dem är väl jättenära vänner med honom kanske. Men handlar det helt enkelt om att alla är rädda för Mikael Bindefeld? Att man vet att det är han som bestämmer vilka i Stockholm som är inne och ute. Vilka som blir bjudna på fester. Vilka som... Och han har ju kontakter i mediebranschen. Och är det så att man gör sig ovän med Mikael Bindefeld, till exempel genom att tacka nej till en sån här gratisresa, då kanske man inte har någon framtid som partiledare längre. Eller som sångerska...
Jag tror det är värst för dem, alltså i nöjesbranschen. Men jag har hört det tidigare från flera olika källor att folk är verkligen helt skräckslagna för att göra sig till ovänner med honom. Mm. För han har en enorm makt. En enorm makt. Och det kanske är mer som försiggår bakom ytan där än vad vi vet. Alltså än det här som man kan räkna ut själv. Liksom, att han har kontakter i nöjesbranschen och så. Och kan liksom se till... Men det kanske finns mer där. Förstår vad jag menar. Jag vet inte exakt hur djupgående hans kontaktnät är, men jag vet att folk är rädda för honom. Jag har hört det från flera håll och att alla, det är därför alla fjäskar något så infernaliskt för den här människan. Mm. Alltså hysteriskt fjäsk. Han är min närmaste, mest underbara vän så här.
Ja, och det görs hyllningsprogram till honom i tv och allt möjligt. Mm. Och jag bara undrar, kan du påminna dig att du någonsin har läst en kritisk artikel om Mikael Bindefeld?
Aldrig. Däremot så såg jag en hyllningsdokumentär på SVT för något år sedan om hans uppväxt och bakgrund och blitten blatten och sådär liksom. Och det var att han var en sån fantastisk människa. Och nu har han inrättat en egen... Han är ju superrik. Han har ju 100 miljoner i eget kapital. Och han ville ge tillbaka då till det judiska communityt. Och så därför så startade han någon förintelsestiftelse och vad det nu är som jobbar med utbildning i skolor och ditten där.
Och då är det ju inte så dåligt att vara bästa kompis med 3 utav 8 partiledare. För då har man ju... då har man ju maktens öron så att säga. Mm. Och kan tala
och vilka tre
om hur viktigt det är.
Nämnde du det?
Ja, det gjorde jag, men jag kan säga det igen. Mm. Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Nyamko Sabuni.
Och ingen Annie?
Nej, det hade Aftonbladet. De hade ringt upp hennes partisekreterare och frågat. Men hon hade tydligen tackat nej. Hon var inbjuden. Men hon tackade nej för hon tyckte att det var ju budget... arbete och så. Så att det var, hon hade inte tid med det.
Pressekreteraren är det väl som de har pratat med, den här Isabel Puritz. Men det kvittar. Mm. Ja, nej, och precis. Och det var också det här med samtalen om gängkriminaliteten. Mm. Sen, hur var hon är gravid va, Annie Lööf?
Ja, det är hon
också. Mm. Så att jag vet inte om det också kan påverka att man kanske inte är så supersugen på att flyga. Jag vet inte, hon kanske inte mår bra menar jag fysiskt. Nej. Alltså hon kanske är kräks mycket och sånt, det händer ju.
Mm. Ja visst, nej, så att det är ju så här att man ska ju inte förledas och tro att all makt utgår från, ja, definitivt inte från folket, men jag menar från riksdag och regering, utan det finns väldigt, väldigt mäktiga lobbyister och där får vi räkna Mikael Bindefeld som kanske en av de absolut viktigaste. Så han är inte alls bara någon festfixare. Nej. Han har stor påverkan på allt som sker i Sverige skulle jag vilja säga.
Ja, och det är det här också, det är samma liksom princip som med Jeffrey Epstein, att nätverk, väldigt, väldigt omfattande nätverk där olika personer spelar olika roller. Alltså det är det jag kommer att försöka knyta ihop nu i min tredje del av den här Jeffrey Epstein-serien, eller den här, ja, de rikas perversioner-serien. Igen, eller vad vi nu ska kalla det, va? Att alla Jeffrey Epsteins bekanta ingick inte, höll inte på och deltog i de här knullfesterna. Nej. Utan det fanns ett flertal personer som tjänade andra syften, varav Elon Musk till exempel är en. Och jag ska förklara mer i nästa del varför han var en viktig person för Jeffrey Epstein och vice versa. Mm. Vad det är som är, binder ihop de två.
Ja, precis. Så att man ska liksom inte tro att om vi nu bara leker med tanken att Bindefeld skulle vara en svensk Jeffrey Epstein, vilket jag inte alls säger att han är, men vi låtsas att han eller någon annan skulle vara en svensk Jeffrey Epstein, då är det inte så att vi kan slå fast att Ulf Kristersson ligger med tonårsflickor, utan han fyller i så fall ett annat syfte, nämligen att vara en eventuellt blivande statsminister, och har man hans öra och har gett honom saker och tjänster och liksom, du vet, så har man tillgång till den personen och har en kanal rakt in till makten.
Ja. Ja, och man kan ha olika hållhakar på olika människor också. Det behöver inte alltid vara bilder av när de liksom har sex med en pudel eller någonting sånt, utan det kan vara helt andra hållhakar som man har på folk. Men som sagt, jag ska försöka förklara detta vidare på söndag, hur i sista delen, hur olika personer kan spela olika roller i de här nätverken. Och vad som är helt klart, utan att vi nu påstår att Bindefeld är en svensk Jeffrey Epstein, vad som är helt klart är att han har ett omfattande nätverk åtminstone. Mm. Och stor informell makt. Mm. Sen vet inte vi mer ingående på vilket sätt makten utövas och för vems räkning och så. Det lämnar vi därhän. Men det är, ja... Det här som har avslöjats som Epstein är ju inte, det är inte så att han är den enda i hela världen som opererar på det sättet. Nej. Och det var därför jag blev lite irriterad på folk som gnällde på mig efter första delen då, att en del bara ställde frågan, men det fanns ju en del element på Twitter som liksom, menar du att Elon Musk är samma lirar i samma division som Rothschilds? Ja, jag menar att de lirar i samma division. Jag menar inte att de fyller samma syfte. Nej. Men de ingår i samma nätverk. Ja, det menar jag. Och nu ska jag en gång för alla förklara i nästa del hur.
Ja, ja, det ser vi alla fram emot.
Ja.
Du är ju en gammal UFO-spanare, eller hur Maria?
Jag är ju en gammal inbiten, inpiskad X-Files-fanatiker om inte annat.
Ja, just det.
Ja. Faktum är att just den här UFO och utomjordings liksom berättelsen har aldrig varit min favoritgrej, utan det jag gillade mest med X-Files var ju faktiskt de här Monster of the Week-avsnitten, alltså du vet, med konstiga människor som kunde förvandla sig till, jag inte vet jag, krypa genom nyckelhål och du vet, försvann om någon ställde sig i deras skugga och du vet, ja, den typen av avsnitt. Jag är en sån här inpiskad spökhistoriefan. Mm. Men det betyder dock inte att jag inte tycker att det är intressant det här med UFO-fenomen, för det
nej,
är det.
Men det måste man väl vara lite konstig för att inte tycka. Det är väl klart att vi snackade om det lite innan och du sa så här, ja men jag vet inte riktigt varför tycker folk. Det är folk som säger så här, jag önskar att i min livstid att vi får reda på var de kommer ifrån och vad de har för budskap och sådär. Så förstår jag inte riktigt du, varför det skulle vara så intressant. Men det förstår jag. Därför att det är naturligtvis så att om det finns UFOn, om det finns människor från andra galaxer som kan ta sig hit och titta på oss, så är ju de betydligt mer avancerade än vad vi är, eftersom vi inte kan, vi vet inte ens om att de finns. Så nej, det är klart att man skulle vilja intervjua en sån.
Jo, absolut. Om någon utomjording vill vara med i podden så är de välkomna. Absolut. Nej, men alltså jag menar mer så här att folk, en del människor beter sig som att jag vet inte om du har sett den här filmen Contact med Jodie Foster. Hon är ju någon slags sån här rymdforskare av något slag, och hon är helt besatt av att det finns utomjordare, och till slut så blir hon ivägskickad i något rymdskepp och liksom åker iväg till någon annan dimension. Jag antar att det är så man ska tolka det. Hon åker liksom igenom ett sånt där hål i rymden och hamnar i en annan, förstår du, en annan värld eller och det är ju häftigt, men alltså jag vet inte, väldigt många människor beter sig som att om vi kunde få bevis för att utomjordingar finns och UFOn finns, så skulle det vara samma sak som att vi blir odödliga på något sätt.
Oj då. Aha. Nej, det vet jag inte. Det är ingenting som jag någonsin har föreställt mig. Men vi kanske ska förklara varför vi pratar om UFOn.
Ja, varför gör vi det?
Ja, nu är det ju så att det kom ju en nyhet igår, tror jag det var. Men nu har ju då Aftonbladet låst den här artikeln, för det var väl många som klickade på den. Men det visade sig nu att de har släppt filmer från USA på oidentifierade flygande föremål, och där till och med då NASA eller vem det kan vara säger att ja, vi vet faktiskt inte vad det här är. Det här är nog UFO:n, typ så här.
Ja, de kallar det någonting annat. Flygande luftburna objekt eller jag vet inte, någonting konstigt. Ja. Men det är ändå utmynande i samma sak. Och det var tre olika filmer som de hade släppt.
Och någon var helt ny och de andra hade några år på nacken. Och bland annat så finns det något klipp här som vi lägger länken till TV4, där man hör någon pilot som ser ett sånt här, som faktiskt, det ser ju ut som ett T-fart. Och det är ju också märkligt, varför skulle det se ut så som folk tror att de ser ut? Men det kan ju också bygga på att folk har sett sådana genom åren.
Jag skulle ju säga det. Ja, men precis, det kan vara för att det är så de ser ut.
Ja, visst. Och han säger då, what is this? What the fuck is this? Det här är ju inget normalt och sådär. Men för då, och det är ju alltid spännande, vi tycker ju alltid om, som de journalister vi är, så gillar vi ju nyheter av typen man bet hund. Det vet jag, en klassiker, hund bet man, ingen nyhet, men man bet hund är en nyhet, för det är så ovanligt. Ja. Och det är ju så nyhet fungerar, att det som är ovanligt, det tycker man är jättespännande. Men det kanske inte alls är på det här sättet. Jag anlitade några fåglar som sa att det är ju så att de har ju, alltså framförallt amerikanerna, de förnekar alltid sina nya plan och drönare och sånt där. Nej. Och så säger de ofta att det är något oidentifierat flygande föremål. För att de inte vill avslöja vad de har för någonting. Så det skulle kunna vara så enkelt.
Alltså så kan det ju också vara. En del sådana här observationer kan ju vara av militära experiment och så vidare. Men kanske inte alla. Och det som jag tycker är intressant är ju att man har ju, de här rapporterna har ju åtminstone kommit in sedan 40-talet. Om vi tänker det här Area 51 New Mexico och där Roswell. En berömd incident där man ska ha hittat ett UFO med både döda och levande utomjordingar. Jag menar, det var ju då det utbröt total sån här UFO-feber. Det var 1948 vill jag minnas att det var Roswell. Och på den tiden fanns det ju definitivt inga ställflygplan.
Nej.
Den teknologin fanns ju inte då. Inte ens hemlig, vad jag kan begripa.
Du var mycket nära. 47 var det.
47, ja. Mm.
5 juli 1947. Jag kan läsa vad det står här. Det är en av de mest omskrivna UFO-händelserna någonsin. Man menar att en farkost bemannad av utomjordiska varelser kraschlandade på jorden den 5 juli 1947 några mil norr om Roswell i den amerikanska delstaten New Mexico. Enligt myten ska farkosten ha tagits hand om av USAs försvarsdepartement eller CIA som sedan har mörklagt hela saken. Och detta är ju en förklaring till att det här är så att det är så seglivat, så att säga. För att vi vet ju att CIA har haft massor med saker för sig som de har mörkat och som långt senare kommer fram där de tvingas erkänna att vi hjärntvättade folk och vi gjorde ditt och datt. Så att det är ju inte helt orimligt att om det skulle kraschlanda ett UFO att försvarsdepartementet och CIA hade mörklagt det.
Nej, det är ju en fullständigt plausibel förklaring att de resonerade så att om detta kommer till allmänheten kännedom så kommer det utbyta panik eller kaos eller du vet, alltså vi kommer att förlora kontrollen, för det skulle vara en sån stor grej, precis som vi sa i början här, att folk skulle tappa det helt. Det är ju, och att vi skulle tappa makten framförallt, det är ju inte alls osannolikt att man skulle ha resonerat så, men alltså en grej som jag tycker är intressant är att väldigt många piloter säger ju sig, vi får fråga vår vän Fabian Fjelling, om han är ju pilot, om han har sett något UFO någon gång. För väldigt, väldigt många piloter uppger att de har sett saker upp i luften nämligen.
Ja, det är ju ett bra ställe att spana på UFO.
Det är ju det. Och det verkar som att de gillar att flyga fram och titta på oss liksom, och bara hänga i luften och spana, eller flyga med flygplan eller sådär liksom. Flyga vid sidan av och kolla in liksom våra, det kanske är som att titta på en skrinda med häst och vagn för dem, du vet, våra flygplan, de är så otroligt primitiva i deras ögon kanske, jag vet inte. Mm. Nej, men det är spännande, vi lär ju aldrig, så vill det inte landa liksom ett UFO på, du vet, Vita husets gräsmatta eller någonting.
Och de inte hinner göra det.
Så lär vi ju aldrig få något svar alltså.
Nej.
Tror jag inte. Men det är intressant, och jag vet folk som har i nordvästra Skåne där du bor, det är en hotspot för UFO:n.
Mm.
Jag vet folk som har sett UFO:n utanför Klippan bland annat, och jag vet även Värmland verkar också vara populärt för UFO:n. Där vet jag folk som har sett UFO:n ute i skogen. Ni får gärna mejla och berätta om ni har några roliga UFO-berättelser.
Ja, gör det! Berätta om ni har sett UFO:n. Det är hur kul som helst ju.
Ja. Ja, nej, jag vet, det är en god väns mormor och morfar såg ett UFO ute i skogen när de var ute och plockade svamp. Och båda är sådana väldigt jordnära, torra människor som jag kan inte tänka mig att de skulle hitta på någonting sånt.
Nej.
Men de kom till en glänta och där hängde det en sån här silverdisk i luften.
Ja.
En stund, och så sa det swish, och så var den borta.
Ja. Och då kan jag meddela då att just varför Nordvästskåne blev en sån UFO-hysteri, det var nämligen Gösta Pollenkungen Karlsson. I mitten av 1940-talet berättade han att han hade mött utomjordingar utanför Ängelholm.
Mm-hmm.
Och sen höll han, alltså han höll på att liksom jobba med detta och gjorde utställningar och ritade och berättade om vad han hade sett och sådär. Och Pollenkungen var väl därför att han sålde någon slags pollentabletter.
Okej. Okay.
Ja. Men jag vet inte om de var kopplade till
UFO:erna.
Ja, precis. Att han fick någonting från dem eller någon slags.
Okej. Om man ska komma med en tråkig förklaring till varför just nordvästra Skåne har mycket saker som flyger omkring i luften, så är det ju för att flygbasen F5 ligger i Ljungbyhed.
Ja, just det. Mm.
I Nordvästskåne.
Men jo, det står faktiskt så här på Wikipedia. Bortom alla framgångar som han, Gösta Karlsson, hade då, så låg det enligt Karlsson själv ett möte med varelser från ett UFO som landat i en glänta utanför Ängelholm den 18 maj 1946. Karlsson uppgav att han fick receptet på pollenpiller av utomjordingarna. Ja, och sen lät han uppföra, 1972 lät han uppföra ett UFO-monument i Ängelholm på platsen för mötet. Mm. Och jag kan dessutom berätta om honom att han finansierade en storsatsning för hockeylaget Rögle.
Min son?
Yeah.
En man med många talanger. The talented Mr. Vad heter han?
Gösta Karlsson tror jag.
The talented Mr. Karlsson.
Ja, det var skojigt. Du, ska vi ta en liten musikpaus?
Ja, det gör vi och lyssnar på våra fantastiska vänner. Klas och Gudmundur, a.k.a. Agony Street.
Mm. Och vi har spelat den här låten förut, den heter Goodbye Forever. Och den handlar ju just om hur skivbolaget Paraply Records kastade ut Klas Kvist för att han skrev krönikor för Ingrid och Maria. Och man kan säga att de är ju inte bosom friends längre, utan goodbye forever. Och att vi spelar den nu igen beror på att den har precis kommit ut på YouTube och vi lägger länken till er.
Thank you.
himla jäkla bra de är, Ingrid.
Ja, helt fantastiskt. Alltså, jag älskar den här låten. Och flera av deras andra också. Det är sånt där, det är det här engelska popsoundet som jag växte upp med.
Ja, det är så underbart. Det är så bitligt det bara kan vara. Och en massa andra saker också. Man hör tydligt deras influenser. Jag vet ju ungefär vilken musiksmak Claes och Gudmundur har. Men du, vet du vem av dem det är som sjunger?
Det är Claes. Och så är det Gudmundur som lägger stämma.
Ja, okej. Okay. Ja, fantastiskt. Och jag älskar det här. Take your umbrella and run. Lite pikta till paraply.
Alltså nu hoppas jag att jag hade rätt. Nu slår man plötsligt att det är David, inte jag. Men jag tror att det är Claes som sjunger. Det är ju han som har varit musiker och sångare länge.
Ja. Ni får skälla på oss, Claes och Gudmundur, om vi har fel. Men vi tror att det är du, Claes, som sjunger. Den är fantastisk, hur som helst låten. Du, nu får vi rappa på.
Det får vi göra.
Vi hoppar till kappvändarna direkt.
Ja, okej, okay, vi tar kappvändarna. Svosch, 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 säger de överallt. När de vänder på kapporna och ror över till andra sidan kanalen som... Katarina Janosch skriver. Vi kan ta några exempel. Vi har till exempel Ardalan Shekarabi.
Inrikesminister.
Inrikesminister och före detta illegal invandrare.
Jajamän. Han har varit ute i verkligheten, Ingrid, och där blev han helt chockad.
Ja, han åkte till Alvesta för att besöka Grönkullaskolan. Och då skriver han på Facebook: mötet med lärarna och skolledningen gjorde avtryck. 75% av eleverna i skolan har annat modersmål än svenska. Dock relativt få nyanlända. På andra sidan Alvesta finns en annan skola där över 90% av barnen har svenska som modersmål. Ja, fattar du vad detta beror på? Svenskarna vill inte att deras barn ska börja prata blattesvenska. Men han är ju rädd för segregationen då.
Han skriver alltså, det är en lång drapa på Facebook, och där skriver han bland annat: med tanke på, det här har slagit Ardalan Shekarabi nu tydligen 2019, med tanke på nivån på invandring de senaste decennierna, både i absoluta tal och i jämförelse med andra europeiska länder, måste vi inse en sak: ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer. Ja, jag får sist citera Basil Fawlty, our next contestant, Ardalan Shekarabi, special subject, the bleeding obvious.
Ja, exakt. Ja, och det här är ju, för att komma från en socialdemokratisk minister är ju detta sensationellt. Det är ju inte länge sedan man kallades rasist, nazist, fascist och allt möjligt om man sa att vi kan inte ha massinvandring. Nej, för att vi hade ingen massinvandring. Men nu påpekar han själv att det är både i absoluta tal och jämförs med andra europeiska länder.
Alltså... Ja, jag ska bara säga det, apropå det du säger nu, så påpekar Jens Ganman då att han citerar precis det här som jag läste upp. Ja, just det. Avdelning uttalande man fick rasiststämpla människor för i förrgår, men som nu är 100% kosher. Det socialdemokratiska hyckleriet når nya episka nivåer varje dag. Och vid det här laget står det klart för de flesta att det svenska etablissemangets vision kring migrationen byggde på önsketänkande.
Just precis.
Ja, just det. Och då tänker jag så här, va, Ingrid, att vi har varit naiva och allt det där. Det är faktiskt inte en godtagbar ursäkt när man styr ett land. Det är en sak, du vet, att om man som privatperson är lite vimsig och lite sådär blåögd och bla bla bla, det har man lov att vara på något sätt. En del människor är sådana och de är ofta väldigt godhjärtade och så här. Men på den nivån som de här människorna befinner sig, så får man inte var så dum i huvudet.
Nej, det får man inte. Och sen vet jag inte om de är så himla godhjärtade. Alltså, de är godhjärtade, tror de, mot människor i nöd, trots att ytterst få av dem som kommer verkligen är alltså krigsflyktingar. Nästan alla är ju ekonomiska migranter som kommer till Sverige just för att vi har ett sånt generöst bidragssystem och inte kontrollerar folk. Det är ju det som är förklarat. Men jag vill bara säga det här att vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivå. Vi ska överhuvudtaget inte ha några nyanlända. Kranen måste stängas och sen måste vi bara ösa ur båten. Återvandring, jag säger det för 51:e gången, är det enda som kan rädda Sverige. Det handlar inte om lägre nivåer. Det handlar om totalt stopp och återvandring. Annars är det kört. Inte imorgon, men om ett par decennier. Då är svenskar i minoritet i vårt eget land. Och sen blir det sharia och sen blir det diktatur. Och då kan ni ju sitta där och ångra att ni röstade på sjuklövern. Jag är inte våra lyssnare. Men...
Nej. Men alla som sover. Alltså ett helt häpnadsväckande exempel på det här roddandet som Katarina kallar det, det är ju i veckan Jens Liljestrand av alla människor som skriver begår krönika under rubriken vänstern är oförmögen att ta kriminaliteten på allvar. Och i den här och han åmar sig och det är ju det att han har blivit äldre nu, står det. Då blir man mer konservativ.
Men så kommer han äldre än i förra veckan när han skrev sin senaste jäkla flykting migrationsvänliga krönika.
Ja, för det är en kompis. Han äter lunch på Stureplan, vet du, med en kompis som är affärsmamma. Ja. Och då säger den här kompisen att du, blir du mer konservativ med åren? Ja, visst, säger Jens Liljestrand, det blir det då. Och sen så kommer han på att, men är det verkligen konservativt att strunta i de naturkatastrofer, utvecklingen då liksom, är det verkligen konservativt att vilja vara trygg och så vidare? För han menar på då att högern har en död vinkel vad det gäller miljöförstöring och så vidare. Han inleder ju då med att liksom hacka på högern att skiter i mänsklighetens överlevnad och så vidare. Men faktiskt så har vänstern också en blind fläck, och det är ju då det här att han trycker såklart på att vi kan inte ta hand om de som kommer hit.
Just det.
Och så frågar han sig att är det verkligen liksom konservativt att inte vilja bli sprängd när man går till affären? Nej, kommer han fram till. Det är det ju inte. För det vill de flesta inte.
Nej, just precis. Mm.
Och, fortsätt. Fyll du in?
Ja, nej, det var någonting med Mikael Damberg också, men jag minns nu inte vad det var.
Det är Johan Westerholm som har information om något tal han höll inför sån här blåljuspersonal, Mikael Damberg, och gjorde bort sig fullständigt. Eller du vet, han blev förnedrad för att de fick ställa frågor. De ställde bara frågor han inte kunde svara på. Mm. Han stod där och stammade, och det är inte mitt ansvar som
råder. Det är Morgan Johanssons ansvar, och det faller under Lena Hallengrens område, bla 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 bla. Ja. Så han behöver lite hjälp med att vända kappan. Han har inte riktigt förstått att det är det som gäller just nu.
Men Katarina Järnors menar ju liksom att det här, nu när Liljestrand har fallit, va? Så nu börjar det bli tomt på den kanten. Det är nästan bara Alex Schulman och Lars Lindström. Och där vill jag fylla på med Anders Lindberg också.
Jaja, Bagdad Bob himself. Mm.
Det är liksom de tre som håller fortet där nu på den kanten. Övriga försöker roa över till vår sida.
Ja, precis. Och det är ju en god nyhet även om vi föraktar dem. Så det är ju tecken i tiden. Det visar ju att det här är på väg att krascha fullständigt. Men så läste jag en artikel i Aftonbladet om den här arbetskraftsinvandringen vi har. Jag tror vi var inne på det sist, bara prata lite om det här med att LO var ju helt emot invandring bara tills för 10-15 år sedan. Och framförallt var de ju helt emot arbetskraftsinvandring. Det var ju jättestrikta regler. Det skulle inte finnas en enda människa i Sverige som kunde utföra det här arbetet för att man skulle få importera en arbetskraft.
Ja, vi har ju pratat om det, att vänstern i den gamvänstern, att de är egentligen traditionellt sett antiglobalister, därför att de vill inte att arbetare vare sig i tredje världen eller i västvärlden ska utnyttjas.
Nej. Exakt. Men framför allt så var det ju svenska arbetare man slogs för. Och att man absolut inte skulle ta in en massa människor från andra länder för att utföra jobb som det fanns arbetslösa svenskar som kunde göra. Och sen så kom ju då alliansregeringen på att nej, vi ska släppa på arbetskraftsinvandring. Och jag minns att jag tänkte vid det, att ja, jo, det är väl bättre att det kommer hit folk som arbetar än att de ska leva på våra bidrag. Så det var väl i alla fall något bättre. Men vad har blivit konsekvensen? Jo, man tar in analfabeter för att utföra städarbete.
Mm.
34% av de som kommer in är lågutbildade. Och det är snabbmatspersonal och det är städare. Och så säger de, så säger det någon arbetsförmedlingsmänniska eller någon som säger då att ja, men alltså det är faktiskt så konstigt att det finns både arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Alltså, ursäkta mig.
Nej,
alla kan städa och stå i ett kebabkök liksom.
Det måste ju finnas personer i Sverige som är lågutbildade som kan ta de jobben redan. Det kan väl ändå inte vara så att vi måste importera folk för att städa och jobba med snabbmat.
Nej,
eller?
Utan anledningen till att de här människorna kommer, det är ju för att de har släktingar i Sverige som då startar någon pizzeria, och sen så får de komma in hit på arbetstillstånd och arbeta. Sen så har de ju inte jobb så särskilt länge, utan då söker de asyl istället. Så det är ju bara ett sätt att gå runt reglerna, att komma hit legalt så att säga, men sen byter man då skäl.
Och det fantastiska är att det flödar in då lågutbildad arbetskraft, så kallad, som ska ha de här jobben, du vet, snabbmat och städning och liknande. Samtidigt som man på löpande band slänger ut då dataingenjörer och liknande, därför att de har tjänat en krona för lite eller inte tagit semester eller vad det nu kan vara. Är inte det helt fantastiskt?
Jo.
Va? Alltså det här med arbetskraftsinvandringsreformen inbillade jag mig var till för just sådana. Du vet, alltså inom IT-branschen till exempel, som där det verkligen finns brist på folk i Sverige, för att IT-branschen är väldigt stor i Sverige och vi behöver fler, ja, dataingenjörer och liknande. Med programmerare, systemare, systemutvecklare.
Och... Nej. Och de hade ju alltid, där fanns ju alltid möjlighet även med den gamla lagen. Så att den här lagen måste ju göras om, därför att det hjälper ju inte om vi stänger asylkranen. Om det ska fortsätta välla in folk via den här vägen.
Nej.
Och alltså jag ska säga att de har ju faktiskt intervjuat någon forskare vid Malmö universitet, som det heter nu, Henrik Emilsson, och han säger då nej, det är klart att det inte finns någon brist på städare eller snabbmatspersonal i Sverige. När det gäller arbetskraft till lågkvalificerade yrken handlar det framförallt om etniska nätverk som anställer vänner, familj, släktingar och bekanta från sina hemländer som ett sätt att få uppehållstillstånd i Europa.
Det har ju fuskats hejvilt med både den här så kallade arbetskraftsinvandringen och även olika typer av LSS, det vill säga här personliga assistansbidrag. Det skrev jag om för 100 000 år sedan på TT, det var säkert 10 år sedan som man kunde konstatera att storskaligt fusk förekommer.
Ja, visst är det så.
Och Försäkringskassan, du vet, kämpade för att försöka gå till botten med det, komma till bukt.
Nej, fy på dig! Man får bukt med saker. Man kommer inte till bukt.
Jag skulle aldrig säga.
Nej, jag vet. Men nu passade jag på att förklara det för våra lyssnare. Säg aldrig något annat än få bukt med ett problem.
Ja.
Du, då hinner vi inte prata om miljöbluffar. Men jag vill ändå säga att vi lägger länkarna där till. Det visar sig nu att elbilar är mycket farligare för miljön än vad det vanliga bilar är.
Ja.
Plastpåseskatten kommer att bli ett jäkla fiasko. Det är bara till för att dra in pengar. Men de flesta svenskar kommer naturligtvis inte betala 7 kronor för en plastpåse. Så då kommer de att använda miljöfarligare tygpåsar. Och så får inte regeringen in de pengar de har tänkt sig. Så det kommer att bli ett fiasko. Men den glada nyheten är att det kommit en ny YouGov-undersökning som visar att svenskarna inte alls tror i så hög utsträckning som Sveriges Television påstod på att det är människan som har drivit fram det så kallade klimathotet. Vi är faktiskt på tredje sista plats i den ligan av länder. Man har liksom kollat en massa länder. Hur många tror att det absolut är människan, att det kanske är människan eller som inte alls tror på det. Så svenskarna är inte så himla lättlurade.
Nej, jag tror att man har toppridit. Vi börjar närma oss den gränsen nu när man har toppridit svenskarna lite för hårt, du vet. Och då blir det, då får det till slut motsatt effekt. Att folk börjar tänka, men nej, detta kan det verkligen stämma. Och så börjar man googla och kolla och så upptäcker man, men det här är ju bara dumheter. Och jag bara säga det om det här med plastpåsarna till exempel för er som inte vet det, så är plastpåsar mycket, mycket mer miljövänliga än tygpåsar.
Ja. Du måste använda den här tygpåsen flera hundra gånger innan du har kommit upp.
Och det jag tror det var 10 000 gånger eller någonting sånt.
Ja,
det. Och det har att göra med att man kan, plast är förbrännings, det är ju brännbart ju. Mm. Och medan tyg då går inte att liksom återvinna på samma sätt och bla bla bla. Det finns förklaringar till det. Rebecca och Vella har gått igenom det bland annat. För länge sen att om man bara tar hand om plast på rätt sätt så är inte det miljöfarligt.
Nej.
Nej.
Nej. Det är det inte. Och kom ihåg, släng inte plastpåsar i plaståtervinningen, för de går inte att återvinna. Släng det i restavfall så de bränns istället. Det är det absolut bästa man kan göra för miljön.
Mm. Och, ja, då vet vi det. Ingrid plaståtervinningsvägrar.
Ja, det gör jag.
Mm. Du, ska vi knyta ihop säcken?
Ja, det ska vi göra och säga att vi vet att det är närmar sig slutet på månaden och man kanske inte har så mycket pengar, men är det så att det skramlar i börsen så får ni hemskt gärna hjälpa oss, och kan ni inte så kan ni gå in på vår hemsida och klicka på annonserna så hjälper ni oss den vägen.
Absolut, och bli månadsgivare. Så slipper ni tänka på det, om huruvida och sådär. Ni kan välja 100, 200, 500 valfritt belopp som ni tycker att det är värt. Och tänk på då att då är det för en hel månad. Ni får 2 poddar i veckan, en x antal artiklar, minst 2 poddar i veckan. För nu framöver så har vi fler intervjuer inplanerade. Så det kommer att bli 3 poddar många veckor med intressanta gäster. Vi har en intressant gäst på gång på onsdag bland annat. Men innan det så hörs vi ju på nyhetshelgen på måndag.
Ja, får jag bara säga en sak om det här med månadsgivande. Mm. Att det är inte så smart och välja PayPal om man ger så lite som, det finns några som ger 10 kronor per månad, för det blir bara 6 kronor kvar av det, därför PayPal tar ju en del av pengarna, och på sådana små summor så tar de alltså nästan hälften. Mm, så att vill ni ge sådana små, då är det faktiskt bättre att ni swishar en gång per månad.
Ja, det är värt att tänka på.
Då säger vi att vi önskar er en väldigt trevlig helg och så hörs vi på måndag, och puss och kram på er.
Kram, kram, trevlig helg.